Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 55 av Game of Stocks. Hoppas ni har det skönt ute i hängmattan.
Och läser boken om hur man blir miljonär i hängmattan och blir det samtidigt av P.O. Börjesson.
Ja, jag har inte läst den själv, men du har det.
Ja, jag har också haft typ 5 exemplar som jag har lottat ut.
Okej, men du är fortfarande inte miljonär.
Nej, jag sitter med dig. Det var antagligen därför. Dålig avkastning.
Ja, du ligger för lite i hängmattan.
Ja, exakt.
Men ja, välkommen till avsnitt. Det här är ett uppföljningsavsnitt från förra avsnittet. Det är del 2 i resultaträkningen. Och vi kommer prata lite om nyckeltal och lite praktiskt hur vi tänker kring resultaträkningen och egna erfarenheter och vad man ska tänka på.
Detta är ju bara grundläggande och det är våra egna tankar och idéer och vad vi har liksom fått samlat under de åren vi har liksom investerat.
Precis. Sen vill jag bara påminna om Valuation Masterclass som vi har pratat om tidigare. Både jag och Dogge har gått den här kursen. Det är en kurs där man lär sig göra kassaflödesanalyser och värderingar. Peer-värderingar, multipelvärderingar, EV-EBIT och så vidare. Du får tillgång till marknadsresearch och lär i grunden hur du läser en balansräkning, resultaträkning och gör prognoser.
Exakt, och han som lade ut det här är Andrew Stotz. Han har egentligen 30 års erfarenhet av analytiker. Han har varit head of research på Citigroup och QLSA Securities Thailand. Han har varit utsedd till den främsta analytikern i Thailand enligt Asian Money under perioden 2008-2010. Och han har också nivån CFA level 3 och varit president för CFA i Thailand. Så han är the real deal, han vet sina saker och är certifierad av CFA. Det är väldigt få som är det. Det är faktiskt runt hela världen.
Precis, och det som gör honom intressant, han har ju inte bara pluggat och lärt ut och bara lärt ut i en skola, utan han har ju faktiskt jobbat med det i 30 år. Så han har väldigt mycket praktisk erfarenhet. Han har en firma som har gjort massor av bolagsresearch. De har gjort research på över 20 000 bolag och tagit fram statistik över hur marginaler ser ut över hela branscher och segment som man då lägger in i värderingen sen. Så det här är en modul som är modul 1 då, som kursen heter 15-20 timmar. Det kostar $99 om man använder våran kod Game of Stocks när man checkar ut. Så man går in på valuationmasterclass.com, trycker på sign up, eller så använder man länken i poddbeskrivningen eller går in på gameofstocks.nu och läser mer på avsnittsbeskrivningen.
Exakt. Så det här är en investering i er 15-20 timmar för att ta era analyser och värdering av bolag till nästa nivå. Som sagt, jag och Danne båda gått den. Jag funderar till och med på att ta modul 2-5, vilket är runt 200 timmar. Och för att jag tyckte det här var riktigt bra och då är det mer coaching i det. Och som sagt, ni får med PDF-er, Excel-er, ni får också en modell för att kunna göra värderingar själva. I den här modellen ingår det också massa data som är kopplat till deras databas. Så egentligen, ni tjänar allting på det här plus att det är money back garanti efter 30 dagar ifall ni inte gillar kursen. Är det bara hör av er till dem, de skickar tillbaka pengarna. Det är no questions asked på den här garantin. Så egentligen, ni har ingenting att förlora. Ni kan ta er analys förmåga till nästa nivå utan egentligen risk.
Ja, och $99 för en kondenserad egentligen bachelor's degree i ekonomi nästan, kan man säga.
Det är det jag har sagt hela tiden om den här kursen. För det är där det är. Man tar bort det flummet från en bachelor. Tar verkligen det viktiga för att göra en bolagsresearch och för att göra en värdering av ett bolag. Tack för det här samarbetet med Valuation Masterclass. Vi tror att det gör oss bättre. Det kommer göra er lyssnare bättre också om ni går den här kursen.
Och om ni vill veta mer så kan ni lyssna på avsnitt 53 där vi har en mer genomgående analys eller recension av kursen.
Och så kan ni gå in på vår hemsida där vi också har en sida där ni kan kolla vad vi har skrivit och recenserat kursen. Även länk då vidare till Valuation Masterclass.
Och sen kom ihåg alltså kära Börsdata, den underbara tjänsten som gör det underlättar enormt mycket för oss och alla andra att få siffrorna på bolagen och kunna jämföra dem. Och egentligen spara oss tid, spara oss pengar, tjäna oss pengar.
Ja, och då, nu när vi pratar om mycket nyckeltal här i sommarskolan, så man slipper räkna ut nyckeltalen, men det är väldigt viktigt att veta hur de är definierade och hur man räknar ut dem, även om någon annan har gjort jobbet, för att förstå dem. Och ibland så behöver man kanske göra justeringar på de nyckeltalen som även Börsdata har räknat ut.
Exakt, så är det.
Då tycker jag vi fortsätter med del två då av resultaträkningen och sommarskolan. Men till lite reflektioner och hur vi tänker praktiskt kring resultaträkningen efter vi har tittat på mycket resultaträkningar och hur vi tänker kring de olika posterna och vad som är viktigt i en resultaträkning rent praktiskt och hur det applicerar på riktiga bolag då. Så ja, personligen då tycker jag bruttomarginalen är viktig att hålla koll på. Rörelsemarginalen, ebitda-marginalen är ju egentligen de tre viktiga tycker jag. Och även hålla koll på av- och nedskrivningar och justera för dem. För du och jag har ju pratat mycket om det i till exempel Awardit. Många har sagt att det här är dyrt, det här är dyrt, det här är jättedyrt. P80, 120. Ja, då har vi hört till och med Kvalitet Aktiepodden då, som till och med de har sagt det är dyrt. Och de ska ändå vara ganska analytiska, har jag hört. Och jag menar, där... Nu bara att lägga tillbaka det själv och göra det arbetet, ser man, nej, det var P någonting annat. Det var mycket lägre P. Sen gjorde de om från K till IFRS och aha, det var P18 då, helt plötsligt.
Yes.
Och IFRS är ändå det som är det mest använda. Så att, ja, och helt plötsligt är de bara gå över till en redovisningsstandard som är en mer vanlig form av redovisningsstandard. Helt plötsligt så har de helt plötsligt en mycket lägre värdering. Så det gör stor skillnad. Och därför tycker jag av- och nedskrivningar är viktigt att hålla koll på. I Embracers fall också. Där är det samma visa. Gud vad dyrt det är. P60, P70. Du kom ju fram till...
Typ P16 tror jag.
Ja, det lät lite lågt.
Nej, det var mycket lägre.
Ja, det var någonting 20 tror jag. 25 säg. Men det var mycket lägre.
Men så var det. Alltså, och det är så här redovisningstekniska grejer man måste ha koll på. Och om vi tittar på det här, vad det här spelar roll för de olika sorters bolagen. Alltså bruttomarginal, om vi tar ett tidigt bolag. Det visar ju lite på potentialen i en produkt. Du gick igenom Bone Support. De är ju egentligen i kommersiell fas, men de är ju inte i vinstdrivande än. Men bruttomarginalen där är ju absolut det viktigaste för att se hur bra produkten har chans att resultera i en vinst för bolaget i slutändan.
Precis, hur skalbart är bolaget? För att ett bolag, oavsett hur bra produkten är, måste ha en vd, måste ha en CFO, alltså om du är på börsen, du måste alltid ha en vd, CFO, du måste ha massa människor, du måste ha en administrationsavdelning, du måste liksom...
HR, allting sånt liksom. Du måste ju ha vissa saker för att driva ett bolag oavsett vad det är. Så du har ju en baskostnad.
Alltid. Så att det är jättedyrt sett till försäljningen då, om du inte har så mycket försäljning som Bone Support inte har än. Men lyckas de skala upp och växa i flera år, helt plötsligt så kommer de kostnaderna vara ganska små jämförelsevis. Och där är ju då bruttomarginalen en bra indikation på att du har möjlighet att bli väldigt lönsamt i framtiden.
Ja, och just i Bone Supports fall också stora kostnader som tillkommer med att de gör alla dessa studier. De måste också finansieras. Så det är också en stor del av kostnaden för dem med tanke på att det är ett medicinskt tekniskt bolag. Men också om vi kollar på bruttomarginal för andra produkter, till exempel mjukvarubolag som vi har med Vitec. Det finns ju väldigt många SaaS-bolag, vilket jag skulle säga är mjukvarubolag, men...
Software as a service.
Med en, vad ska man säga, intäktsformat att man betalar prenumeration. Jag visste inte hur SaaS skulle bli prenumeration när det blev värsta het.
Nej, exakt.
Och det är också bevis på hur bruttomarginalen skapar en helt annan skalbarhet för att vi kan kopiera ettor och nollor till någonting annat. Alltså innan, vad ska man säga, internets tid, så var ju snittet kanske för en rörelsemarginal på vissa bolag 10%, för att de flesta var producerande industribolag eller tjänstebolag som konsulter och så vidare och så vidare. Men i och med att vi har gått mer mot en tjänstedriven värld och en, ska man säga, mjukvarutjänstedriven värld, så har ju faktiskt bruttomarginalen i snitt i världen gått upp i snitt. För att det är många produkter som är mycket billigare att producera i princip för att du kan kopiera det. Där har du ju en stor del som jag tycker påverkar det här och är väldigt intressant när man kollar på det framåt. Jag vet inte, Bill Gates handlar upp någonting med så här, it's a new economy. För att man brukar prata om, när man producerar någonting i industrin, då är det så här, varje ny mutter som du måste sätta på en dörr kostar ju lika mycket. Så för att producera en till dörr så är kostnaden exakt samma sak för varje enhet som stiger. Sen absolut, du har du har lite med stor bulk så kan du få lägre kostnader för att vissa saker är skalbara. Men fortfarande alla delar till en dörr. Du måste fortfarande ha alla delar till dörren. Mm. De kostar lika mycket. Men vi har kommit till en ny ekonomi. Då är jättestora kostnader för att få ihop ett och noll till ett program. Och sen för att kopiera det här programmet till någon annan är ju kostnaden noll.
Ja, exakt.
Så du har...
Speciellt om man ser då, om man kollar gaming då, som ja. Vi följer. När du går över till en digital distributionsmodell istället för en fysisk till exempel. Då.
Ja, och det är ju där jag tycker det är en ny ekonomi. Mm. Vi har extremt stora tillgångar eller produkter som kan säljas men i princip har noll i kostnad för att reproduceras.
Exakt.
Och det är där bruttomarginalen är så intressant.
Ja, för där blir det verkligen utväxling på bruttomarginalen sen. Mm. För att du kan göra en hög bruttomarginal men sen spiller aldrig ner till citron som i H&M:s fall. Mm. För att deras distribution kostar så mycket.
Exakt.
Ja, det är förenklat distribution.
Ja, men att leverera produkten.
Exakt, innefattande allting som ja. Rör det.
Producera, leverera produkten, varuföra och ja. Ha den i kundens händer. Det kostar väldigt mycket och du måste göra det om och om igen.
Exakt.
Du kan kolla på Visa Mastercard. De har 100% i bruttomarginal. De har slutat bryta ut bruttomarginal för att det är helt löjligt. För att i princip, du har ett nätverk, du har en plattform. Du behöver inte göra någonting mer för att leverera en betalning mellan dig och mig från deras håll. De kan bara, men de låter ju bara betalningen gå. Därför är det ju ingen kostnad för
men
dem.
Men det är typ som en järnvägsräls. Vad de får bruttomarginal. Ja, de måste ju faktiskt reparera sin räls.
Ja.
Men det behöver inte Visa göra.
Nej, exakt. Och då handlar det om serverkostnader som det skulle kunna vara.
Ja, det skulle typ kunna
vara. Men det är väldigt svårt att bryta ut vad är det som är standardserver. Och vad är det serverkostnaden för att faktiskt sälja produkten.
Mm.
Så att det är jättesvårt att bryta ut i sådana världar nu. Ja. Vad det är. Och det är därför det blir så här. Du har Visa Mastercard och bruttomarginalen på 100%. Vilket är, det fanns ju inte ett bolag förut. Om de inte gjorde fel i sin redovisning då.
Ja.
Så det är ju väldigt intressant när man kollar på det bruttomarginalen. Vilken betydelse det har för olika bolag. Jag skulle ju typ så här. En stor grej du har att kolla på mellan två bolag. Det är Sandvik och Atlas. De har alltid haft ett litet av ett storebror och lillebrors förhållande för att Atlas har alltid haft hög bruttomarginal i relation till Sandvik.
Mm.
Så de har haft en mycket mer effektiv och flexibel produktion. Så de har alltid kunnat haft lönsamhet i sitt bolag.
Men de har ju också mycket större andel av förädlade produkter än vad Sandvik har. Sandvik har ju jättemycket bara rent stål.
Jo, exakt. De har det också.
Mm.
Men det har alltid varit jämförelse mellan de två industrigiganterna i Sverige.
Mm.
Och där Sandvik har ju jobbat mot att bli mer som Atlas. Bara att de kan ju inte bli det för att de har vissa...
Precis, de har ju ändå en grundbult i Sandviks... vad heter det? För bolag är ju att tillverka stål medan de har också förfining av stålet till Coromanto som är deras, där de gör verktyg då och förfinar sitt stål då.
Exakt, och den jämförelsen har de haft länge mellan de två, att Sandvik måste gå mer mot hur Atlas är och vara så flexibla i sin produktion av sina saker och få ner kostnaden för att producera saker för att få en bättre marginal. Och vi fick faktiskt, det var typ en stor jämförelse vi gjorde i skolan mellan de två bolagen. Om man bevisar att de kan göra det, då blir det mycket bättre. Volvo har också gjort samma resa mot Scania typ nu.
Mm,
och visa att de också kan bli bättre på att producera och hur kostnaden går neråt och få en bättre bruttomarginal.
Mm.
Så att bruttomarginal är väldigt intressant. Det är väldigt sällan man kollar på bruttoresultat mot vinst. Det är ingenting man kan använda över alla industrier, men man skulle kunna använda det i specifika industrier.
Mm.
Till exempel som medtech skulle man kunna använda det på. Man skulle kunna använda det på bolag som är innan, ska vi säga, vinst i rörelseresultat.
Mm.
För att få någon sorts hum om hur mycket man betalar för skalbarheten.
Mm. Ja, lite bond support helt enkelt.
Exakt. Mm. Och då kan man ju sitta och kolla på bolagen och se typ så här, okej, så här mycket marginal har de. Vad betalar jag för den kassaflödet i relation till priset idag?
Mm.
Om det är relativt lågt eller högt, det skulle kunna ge rätt bra indikation på vad du betalar för värdering för bolaget framåt när den kommer till en kommersiell fas att det är faktiskt lönsamt.
Mm.
Så det bruttomarginal är ett mått som jag tror fler bör kolla på. Fler bör grotta sig ner i vad det faktiskt betyder för ett bolag och vad det indikerar. För att jag tycker det är jätteintressant om man ska grotta sig ner i vad bruttomarginal faktiskt säger.
Mm, absolut. Mm. Vad tycker du annars är viktigt i resultaträkningen? Förutom det vi har nämnt.
Ja, men alltså jag tycker det är viktigast där uppe. Annars har du liksom inne i rörelsekostnaden har du i princip allting som gör för att allting som är stabfunktioner. Det är inte så mycket mer. Men redovisningsmässigt, absolut, du ska ha koll på vilka saker som är kassaflödesgenererande.
Mm.
Till exempel avskrivningarna är de jättestora. Och det är ett K3-bolag, då får man ju gräva sig ner där. Eller om man kollar på North Media, samma sak där. Du har ju vissa saker i resultaträkningen som är rent bara kommer fram av redovisning.
Ja, och det är precis det, är det man ska fundera över. Vad här påverkar faktiskt kassaflödet?
Mm. Ja, och det är där
det kostar det här jag, pengar i banken liksom.
Ja, och det är väl många där som blir oroliga. Jag har ingen redovisningsbakgrund. Därför kan jag inte kolla på det. Därför kan jag inte justera för det. Därför kan inte jag förstå vissa bolag. Det är väl tråkigt egentligen tycker jag. För att det är inte så komplicerat om man sätter sig ner och gräver lite.
Jag har ju lärt mig själv till exempel. Mm, jag har ju bara en kurs i företagsekonomi som ingick i min civilingenjörsutbildning.
Ja. Och den ingår ju, de flesta har någon sån där typ kurs i alla sina
och den det var ju inte tillräckligt, men sen har jag ju bara haft ett eget intresse och läst rätt mycket böcker och Investopedia, alltså det är ju skitbra, alltså den typen av sidor.
Ja, den sidan är typ antagligen den mest sökta på under tiden man pluggar ekonomi.
Ja, så att jag menar, men det handlar om att bara vara vetgirig och ta reda på det, för det är liksom bara kom ihåg kunskap. Det är inte så, det är inte som att lära sig matte. Vissa kan bara inte hur mycket man än sitter där, för det är bara så här,
för det är typ ett språk.
Ja,
du måste knäcka koden till
precis, matte, liksom. Det är bara en kod liksom. Det här är inte bara kom ihåg att komma ihåg, utan du måste fatta det. Medan egentligen är det här bara kom ihåg kunskap. Ah, okej, okay, men då kommer jag ihåg. Det här betyder det här.
Mm.
Det är faktiskt inte oftast så enkelt, tycker jag.
Men så är det. Om vi går ner då till typ rörelsemarginal. Du var in på det här att man kollar ju på rörelsemarginal för att jämföra rörelserna mot varandra. För att om du har ett bolag som verkar i, ska vi säga, Delaware, USA, som har noll i corporate tax.
Mm.
Mot ett bolag i Sverige som har 22% skatt.
Mm.
Det blir ju inte en fair jämförelse att säga vad är er vinst.
Nej, exakt.
Men du kan ju fortfarande inte se bort vinsten totalt. För det är ju fortfarande det som ramlar ner till sista raden för dig som aktieägare.
Mm.
Men om du ska utvärdera två bolag, se vilken som är mest operationellt bäst. Ja, då ska man absolut kolla på vinst eller på rörelsemarginalen. Och jämföra dem på det sättet för att få en fair jämförelse. Även för att också få bort, vad ska man säga, effekterna av hur de finansierar sig.
Mm, exakt.
För att, alltså i princip, du skulle ju kunna få in ett bolag som finansierar sig på ett helt annat sätt. Och de bara ändra sin kapitalallokering mellan skuld och equity. Skuld och eget kapital. Och då få en helt annan finansieringskostnad. Skulle du
som såg i din Visa Mastercard-analys.
Ja, men det är väl lite så.
Ja.
Och då få ett helt annan sorts vinst på det.
Mm.
Och det är det som därför blir fair när man kör EBIT och sen lägger till att man jämför det EBIT mot enterprise value istället för att göra EBIT mot marknadsvärde liksom.
Och det är faktiskt det man brukar göra när man kollar merger acquisitions och som man brukar ofta värdera när du kollar bolag och gör bolagsvärderingar.
Jo, alltså
brukar värdera efter EBIT.
Om du ska köpa ett bolag så är det ju inte intressant vad de har, hur de finansierar sig. Det är inte intressant var de är betala skatt. För att om du köper upp dem och sväljer upp det här bolaget in din koncern, då ändras ju allting där.
Ja, precis. Se att ett svenskt bolag som tar 22% skatt, om du hade jämfört dem på vinster så hade det sett ut som att det svenska bolaget är mycket sämre än bolaget i Delaware.
Mm.
Men se att då det svenska bolaget bara köper upp bolaget i Delaware för att det är mindre.
Mm.
Helt plötsligt betalar Delaware-bolaget skatt när det säljs upp av den svenska koncernen. Och då är de jämförbara precis. De rörelseresultat, eller de vinsterna helt enkelt.
Ja, men fortfarande betalar Delaware skatt i, eller Delaware-bolaget betalar ju skatt fortfarande i Delaware, men i och med att det är en koncern då kan man göra lite koncernbidrag emellan så att man kan matcha ut och man förmedlar ju tjänster från, oftast från det svenska bolaget till Delaware-bolaget om man säger att huvudkontoret är i Sverige. Då brukar man vara rätt bra på den finansiella delen och göra så att
Det går strömma lite mer intäkter genom det.
Ja, så att det blir ett nollresultat i det här landet och så att man inte betalar skatt där då, eller, eller så att man gör tvärsom, man gör så att, så att Delaware-bolaget börjar fakturera mer mot Sverige så att man får mer vinst där. Eller? Sådär. Så att det är ju någonting man kan göra internt när man rättar till och vill göra så att man betalar så lite som möjligt inom ett konglomerat då, eller inom en koncern. Men sen EBIT, EBITDA, citerar Charlie Munger.
Bullshit earnings.
Och jag förstår, jag håller med när han säger earnings. Att han lägger in bullshit earnings.
Precis, för han säger bullshit earnings. Men, ja, men han säger inte bullshit cashflow.
Exakt, och det är två olika saker.
Ja, ja.
Och där håller jag med honom. För många säger typ så, ja men vadå, ta bort bara avskrivningen, det är inte kassaflödes påverkande. Ja, fast vinsten är, har inte samma syfte som en kassaflöde. För då skulle du inte behöva en kassaflödesanalys.
Exakt.
I årsredovisningarna.
Exakt, för du gick fel att kolla på det.
Sen. Exakt. Jag kommer gå in på det mer när jag gör kassaflödesanalysen och vad man faktiskt försöker visa där jämfört med resultatet. Men viktigast med EBITDA är ju att kolla, alltså den gör ju att man kan kolla mer mellan sektorer på ett sätt. Även om det blir skillnader, men om du har vissa bolag som faktiskt har extremt höga avskrivningar på grund av, vad ska man säga, vad man har gjort nyss. Man kanske har investerat jäkligt mycket. Man har gjort väldigt mycket.
Ja, de ligger liksom, de ligger inte i samma cykel av deras exakt. Investeringscykel. Och då blir just den perioden blir orättvist att jämföra. För att det är så tunga avskrivningar i ett bolag, men inte ett annat. Men det kommer det andra bolaget. Det är bara exakt. Att de ligger lite osynkade.
Och det är där du kan, det är där du kan justera med EBITDA. För att jämföra två bolag, om vi säger att någon har börjat investera jättemycket i sin datorstruktur, IT skrivs av på 3 år, vilket gör att det kan bli rätt höga kostnader ifall de har lagt jättemycket kostnader på IT-strukturen som ungefär H&M har gjort de senaste åren. Medan som ett bolag har investerat i vi säger en maskin, avskrivningstiden där är oftast 10 år. Men om de har investerat lika mycket i de här två bolagen, bara att en har investerat i IT och en investerar i maskinen. Du skriver av en tredjedel i ena bolaget, skriver av en tiondel i det andra bolaget. Och då blir det ändå missvisande att kolla på det sättet. Därför, det är därför EBITDA är någonting man ska ändå kolla på. Men det är fortfarande lite bullshit, för att avskrivningar är absolut en del av verksamheten. Det är inte kassaflödespåverkande, men det är absolut en del av verksamheten, för att den kostnaden kommer att komma. Bara att du smetar ut den för att du inte ska få ett jättestort slag i resultatet.
Ja, och det är därför det är bullshit earnings. Det är därför du inte bara kan ta extremt stora capex-investeringar som sen inte syns i earnings. Men sen smetar du ut det kommande årsredovisningar. Och då kan du inte bara ta bort avskrivningarna och säga men jag räknar P istället för P, jag räknar P-EBITDA för att det ser bättre ut. Det är det jag menar med bullshit earnings. Men det är därför man säger att det är ett bra proxy för cashflow.
Och det är två olika saker. Och
exakt.
Många pratar cashflow och brukar göra likhetstecken eller ungefär lika med vinst. Det är inte. Så är det bara inte. Vinst är värdeskapande. Alltså hur det värdeskapar eget kapital i bolaget. Det är en sak. Men sen har det kassaflöde som är cashflow. Alltså cashflow är en annan sak. Och det är där man tycker jag man ska se skillnad på vinst, det är värdeskapande, medan cashflow är cashflow, det är liksom pengar ut, likviditet.
Ja, och det är också väldigt beroende på vilket bolag man tittar på då. För att vissa bolag då, som du säger, det som är den vinsten som är hänförlig till aktieägare är ju vinst i bolag, balanserade vinsten, alltså årets exakt. Resultat. Men om du värderar bolag bara baserat på den equity man egentligen har rätt till som aktieägare.
Ja.
Alltså balanserade vinsten då. Ibland ser bolag dyra ut för att de konstant återinvesterar. Men de kan ha jättehögt fritt kassaflöde. Som visar på hur hade det kanske sett ut.
Så är det.
Och till exempel ett Amazon. Så ett Amazon hade du lättare kunnat räkna hem på free cashflow. Och det kan ibland, som i Amazons fall då, hinta om vad framtiden för equityägare skulle kunna se ut. Så det gäller att kolla på ett bolag och se vad är viktigt här.
Exakt.
Vad är det som är den viktiga aspekten när jag analyserar det här bolaget?
Ja,
som bredbandsbolaget som jag tittade på till exempel. Då såg jag att alltså, de får ju in pengar. Men det syns inte lika bra enligt sättet de redovisar.
Exakt. Och det är väl där vi vi har ju visat det, väldigt många analyser vi har. Vi har Bredbandsbolaget, vi har Embracer, vi har North Media, vi har Millicom.
Mm.
Alla de har vi ju visat att man kanske bör kolla på något annat eller man bör justera någonting för att kanske få fram den vettiga eller den mer relevanta vinsten eller kassaflödet i bolaget.
Ja, och det viktiga där, då handlar det inte om att välja den som är bäst, utan nej. Vad som är mest verkligt. Alltså hur ska du kunna få ut pengar ur bolaget?
Ja, vilket gör den bilden av det kassaflödet du kan få i det bolaget.
Mm.
Och där, många kan väl tycka att det är jobbigt för att man har inte kunskap i det, och jag förstår det, men det är fortfarande ingen stor jäkla hemlighet. Du har tagit till dig kunskapen genom att testa dig fram och göra det själv. Jag har pluggat hur länge som helst, känns det som ibland, och gör det här dagligen, så att absolut jag har lättare, men det är fortfarande inget hinder att ta till sig den här kunskapen och förstå det.
Nej, så absolut att, inte.
Så att jag tycker det är ju det viktigaste när man kollar resultaträkning. Vad är det för bolag jag kollar på? Och vad är det viktigaste kassaflödet? Och vad är det i alla poster som är bra att justera för?
Mm. Så är det ju. För att alltså, när ett bolag till slut slutar växa, säger vi, och bara går mot typ terminal growth liksom. Till slut kommer ju typ kassaflöde och vinst konvergera.
Ja, men så är det. Och det kommer typ gå ihop.
Ja, det kommer konvergera. Och det är egentligen det man ska fråga sig. Det är så här, kommer vinst konvergera mot kassaflöde eller kommer kassaflöde konvergera mot vinst?
Mm.
Lite så. Vad är det vettigaste värdet att titta på här? Och i bredbandsbolaget skulle jag väl säga att det var till exempel att vinst konvergerar mot kassaflöde. För vinsten ser inte så bra ut just de senaste åren när man har tittat. Men kassaflödet ser bra ut, och det finns ju tekniska saker i bokföring som är orsaken till det. Och det är till exempel om du har leverantörsskulder som du har jättelång ledtid på, men dina fordringar har du kort ledtid på.
Ja, och
då får du betalt direkt, men du behöver inte betala på jättelång tid.
Ja, och det är ju en extrem kassaflödesgenerering att ha den mixen.
Ja, och då är frågan, ska man verkligen värdera på kassaflöde på grund av det? Det är en sån fråga man kan ställa sig. För att betyder det att du har ju den kassaflödesgenereringen, men det är lite sådana tankar. Ska man då värdera bredbandsbolaget på grund av den teknikaliteten, att det är så de genererar sitt kassaflöde?
Mm. Men jo, ja, så är det. Och i regel, det här kräver sig kanske sin man att gå ner och gräva i det här och ta beslut och investera i ett bolag man måste justera mycket i.
Eller kvinna.
Eller en kvinna.
Mm.
Jag brukar faktiskt, när jag säger man, alltså människa.
Ja, precis.
Human. Det är därför jag blir irriterad. Bara så här, nej, för mig är det man som är man,
mankind.
Mankind, liksom. Human. Det ordet kommer därifrån.
Mm.
Och det var förut också när man hade lagtext. Så. Jag vet att det finns folk som inte gillar det.
Nej.
Men, man kan väl hålla sig ifrån det och försöka gå ner i bolag som har väldigt rena resultaträkningar. Till exempel H&M, de har en väldigt ren resultaträkning. Det finns ingenting att justera där. Antagligen ingenting du behöver kolla igenom så mycket mer egentligen i H&M. Men då handlar det inte som, vad är ditt case då i H&M? Då är det väldigt operationellt. Till exempel, vi har ju liksom med Embracer, North Media, Awardit, Millicom och Bredbandsbolaget. Du har ju lite special situations, lite saker som jag tycker ger en själv en edge. För att du kan inte kolla in screener. Vilket bolag som är billigast.
Nej, precis. Awardit hade man ju verkligen försprång. Mm. Och man tycker det är löjligt, ni bara lägger tillbaka lite av nedskrivningar.
Ja, samma sak med Embracer, fast de ger
operationell EBIT.
Operationell EBIT. De faktiskt ger svaret.
Ja, men jag håller med. Men därför är marknaden inte så effektiv.
Nej, och det är det som jag tycker är lite kul. Man säger typ så här, man kan inte få en edge i en marknad. För att det blir för mycket, blir mer och mer information. Jag tycker att man kan få en edge i marknaden för att informationen blir mycket, mycket mer streamlinad. Det måste passa ett format.
Mm, typ en screener.
Typ en screener.
Ja, för när folk säger så här, men hur kan du säga att det liksom inte var inprisat? Hur ska du kunna bevisa att det var så? Men när Awardit kom ut med IFRS den dagen så studsade den ju upp.
Exakt.
11% eller något sådär.
Ja, och även om man sitter och säger, men hur ska du veta om det är inprisat eller inte? Det får du väl säga med allt i så fall. Annars har du inget investeringscase någonstans.
Nej.
Annars ska du ju bara investera i bolag baserat på deras return on equity. I princip. Ja. För det är det värdeskapande de har.
Mm.
Men då skulle vi ju väldigt tjockt i till exempel Mastercard.
Mm.
Med en return on equity på 120%.
Mm, exakt.
Liksom, och det är inte så enkelt att investera.
Nej.
Men om man skulle döma ner det till det vad många säger, hur ska du få en edge i någonting?
Mm.
Då är det ju bara det kvar.
Ja.
Om marknaden var 100% effektiv.
Ja, precis. Det är avkastningen på ditt investerade kapital.
Mm.
Mm.
Så att, ja, men det, hoppas alla har lärt sig någonting.
Mm.
Vi har ändå kört på med en rätt lång utläggning vad vi tycker om resultaträkning och mellan alla bolag, vad det spelar för roll. Är det någonting du känner mer att tillägga?
Nej, jag tycker väl ändå vi gick igenom ganska, delvis bara rent teoretiskt hur det funkar, men sen också praktiskt hur man ska tänka kring det och vad vi själva kanske tittar på och vad man har lärt sig erfarenhetsmässigt kanske. Så jag tycker det räcker så.
Det enda jag vill fylla i egentligen, om vi går över till att värdera ett bolag, det som är kvar här, det är ju vinst. För det är ju fortfarande kassaflödesgenererande och kassaflödespåverkande, ska vi säga. För att när du gör en DCF, då kollar du på vinst, eller kollar du på skatten. Och den är ju viktig att ta med i din DCF. Och när man gör den prognostiserat, för om vi tar Bone Support nu då.
Mm.
Vi säger att de får mycket mer försäljning i USA. Då måste man ju, om man ska göra ordentligt din DCF, då... Det har de lärt om i Valuation Masterclass. Så. Segway till det sen kanske sen.
Ja.
Och då måste man ju prognostisera vad skatten kommer vara.
Mm.
Och då får man ju liksom ta så här, okej, vi har så här mycket försäljning i Sverige, så här mycket försäljning i USA. Och det blir också en prognostisering när man ska kolla på vinsten framåt.
Mm.
För att man kan inte bara säga att svenskt bolag, det är 22%, punkt. Vi kan bara kolla på våra spelbolag. Alla är ju typ Malta-baserade.
Exakt.
Så att de har ju typ skatt på 2-3% vissa, eller ingen skatt alls.
Mm.
Och sådär. Så du har ju väldigt så här specifika grejer kvar fortfarande i vinsten som du måste kolla på. För vi har ju typ inte pratat någonting om det nu.
Nej.
Men vinsten är ju det viktigaste för dig som investerare när bolaget står helt själv. Alltså investeringen står på egna ben. För att det är ändå det som är värdeskapande för dig.
Ja, precis. Och det som faller ner i balansräkningen sen.
Exakt.
Och det kommer vi komma till. Men det som är eget kapital i balansräkningen, en del av det kommer ju bestå av balanserade vinster då.
Mm. Och förhoppningsvis om bolaget är framgångsrikt så är det majoriteten av eget kapital.
Ja, och det är ackumuleringen av alla vinster.
Mm.
Som har byggts upp över tid. Och det är ju kapital då som man kan använda till att köpa tillgångar, investera i bolag och så vidare utan att behöva ta lån då. Så då finansierar ju din verksamhet organiskt, kan man säga.
Exakt, och det finns ju, du kan ju räkna rätt simpelt på till exempel ett tillgångsdrivande bolag, till exempel banker. Om du bara tar investment rate, alltså den bakvända utdelningsandelen. Som i bolag säger ju att de delar ut 50% av vinsten. Ja, då är det 50% kvar.
Mm.
Och det är rätt, och då tar du return on equity. Då,
På den delen.
Då ser du ungefär hur mycket mer i vinst de kommer generera nästa år. För att deras tillgångsmassa har ju ökat med den här delen som inte delas ut.
Precis.
Och det är ju där, till exempel i banker, då skulle du rätt lätt kunna räkna ut det. Ifall, om du tar, om inte return on equity liksom fluktuerar jättemycket. Baserat på någonting. Så där har du ju till exempel en grej där med vinst och utdelning, hur det påverkar tillsammans med avkastning på eget kapital.
Mm.
Så du faktiskt kan få fram nästa års vinst rätt simpelt i vissa sorts bolag.
Mm.
Det är ju baserat på att du har samma return on equity, som sagt.
Mm.
Och ja, bolagen jobbar ju med payback period och egna liksom avkastningskrav. Så förhoppningsvis så fluktuerar inte return on equity för mycket om det inte är någonting man ändrar i
no, <exactly. laughs>
hur man finansierar sig. Som till exempel Visa Mastercard skillnad där.
Yeah.
Visa Mastercard bör ha samma avkastning på sina projekt för att de är i samma bransch.
Mm.
Bara att Visa finansierar sig med liksom hälften equity, hälften eget kapital och hälften skuld.
Mm.
Medan Mastercard gör det med typ 20% eget kapital. Därför får de jättemycket högre en return on equity.
Mm, precis. Ja, mm. Då glömde vi in lite på balansräkning. Men det blir från min teaser för det.
Ja, men det blir segway över till nästa avsnitt.
Exakt.
Så att bara stay tuned.
Men det är faktiskt en bra segway. För att det är bra att tänka på att vi pratar mycket om EBIT hela tiden. Och det är inte bara vi, utan de flesta pratar EBIT. Men vinsten är det som faller ner in i equity.
Exakt.
Och balanserad vinst in i eget kapital. Och ja, det är den man räknar return on equity på och så vidare. Så att det är viktigt att ha koll på vinsten också.
Ja, du måste ju betala skatt, för du får ju ändå samhällsfunktionerna som du finansierar via din skatt. Så att det finns ju vissa saker din verksamhet inte skulle klara av om du inte betalar skatt.
Mm.
Så det är ju fortfarande en del av verksamheten, men när man jämför bolag så är det ju bara EBIT man ska kolla på. För att den saken kan ju ändras, för den är ju bara bunden till var du är någonstans placerad.
Så
att egentligen, ja, vad ska man säga, i slut för enskilda investeraren med ett enskilt bolag, när du inte har ett intresse av att bolaget ska ingå i din koncern, så är ju vinsten absolut det viktigaste.
Mm.
Sen att du kan ju justera vissa saker, till exempel som Embracer har varit, för att finns vissa saker i rörelsen som kanske inte är faktiskt påverkande på vinst.
Nej.
Ja, alles. Hoppas ni känner att det här är bra. Hoppas ni uppskattar det. Ge oss väldigt gärna feedback på det här. För att ja, om ni gillar det här så kanske vi gör det igen nästa år eller någonting sånt där. Kolla på nästa sak. Eller om ni vill att vi gör på en annan del i själva investerandet.
Precis. Kan vi få, om vi får frågor på förfrågan på att göra någonting annat. I princip bara sprida kunskap egentligen. Det kan vara vad som helst.
Exakt.
Vi skulle kunna gå igenom och hur man gör en DCF, liksom en enklare DCF eller någonting sånt där.
Mm.
Så att ja, gärna feedback på det här. Det skulle vara jättekul att höra vad ni tycker.
Ja, det var slutet på resultaträkningen i sommarskolan då. Vi kommer gå vidare nästa vecka till balansräkningen. Vi kommer prata om mycket mer nyckeltal där. I och med att man ofta kombinerar nyckeltal från resultaträkningen med balansräkningen. För att räkna ut allt ifrån lönsamhet till hur likvid man är till hur bra man kan betala sina räkningar. Så det kommer nästa vecka. Så kom ihåg våra sponsorer. Kom ihåg Börsdata, den underbara tjänsten som hjälper till att korta ner tiden för att få fram finansiering information på bolagen. Om ni tyckte att det var kul och vill lära er mer om resultat, balansräkning och allting sånt, så gå in på Valuation Masterclass, för den kursen är grymt bra. Både jag och Dan har gått den. Och den går egentligen igenom resultaträkning och balansräkning. De också mycket mer detaljerat än oss. Och hur man tar det framåt egentligen.
Ja, ingen är för bra för att gå den egentligen. Jag menar, eller det är klart att för någon kan vara det. Men jag menar, Douglas, du har utbildning i det här och har gjort det jättemycket. Men du hittade ändå saker som var intressanta för dig.
Ja, absolut.
Och lärde dig nya saker.
Så är det. Det är nya saker att lära sig, och det är ändå även saker att bli påmind om. Och sen även om man förstår det, investeringar, så handlar det väldigt mycket om perspektiv. Och den delen, hur han gör det med sitt perspektiv, tycker jag bidrar enormt mycket.
Precis, för han har 30 års erfarenhet, är level 3 CFA. Så han har ju mycket mer erfarenhet än till exempel dig själv. Och han har gjort mycket marknadsresearch som han själv inte har gjort på 20 000 bolag. Och en enorm databas som han har byggt upp över åren. Så att, väldigt intressant. Investera i dig själv, investera i kunskap. $99 för en kurs som är 20 timmar lång, väldigt informativ, och man blir certifierad efter man har gått den också.
Mm. Så att, en kondenserad bachelor i finans skulle jag säga.
Mm, väldigt bra, så det rekommenderar jag starkt.
Så gå in på, antingen gå in på Valuation Masterclass och så använder ni våra kod när ni ska checka ut, vilket är Game of Stocks, eller så går ni in på länken vi har i avsnittsbeskrivningen, eller så går ni in på gameofstocks.nu. Där har vi också en sida där ni kan kolla lite mer, där vi förklarar lite mer och ger våra textade recensioner av kursen.
Precis. Du hittar mig på Twitter @vardinvestera.
Och hittar mig @investorkurs på Twitter, Facebook, Instagram. Och sen hittar ni poddens hemsida med pdf-er. Det är inte så mycket pdf-er i avsnittet, för det mest diskussion, på gameofstocks.nu.
Yes, och må avkastningen vara mer där ute i sommarsolen.
Ha det!